Du lyssnar på Ryssland, revolution och inbördeskrig, del 1 av Anthony Beaver, i översättning av Kjell Waltman, inläst av mig, Per Runhammar. Förord. I januari 1902 skrev hertigen av Marlborough till sin kusin Winston Churchill och skildrade en hovbal i Sankt Petersburg som han hade bevistat. Marlborough häpnade över det anakronistiska överdåd som alla ryssars tsar verkade vara fångad i. Han beskrev Nikolaj den andre som en trevlig och älskvärd man som försöker spela den passande rollen av en autokrat. Mottagningen var i all sin överdådiga prakt värdig Versailles. Nästan 3000 människor serverades middag. Det är svårt att beskriva effekten av denna anblick av så många människor som slår sig ner samtidigt. Den storleksordning i vilken den utfördes kan endast uppskattas när jag påminner dig om att där fanns sammanlagt runt 2000 tjänare som passade upp på gästerna, däribland kosacker, mamlucker och livjägare, lakejer, som de vi har hört talas om i 1700-talets England med stora strutsplymprydda hattar på huvudet. En regimentsorkester är placerad i varje sal för att kunna spela nationalhymnen överallt där tsaren kan tänkas bege sig. Det fanns en annan hedersvakt vars uppgift var att salutera med värjan i 5 timmar i sträck. När Marlboroughs unga hustru, Consuelo Vanderbilt, vid en senare middag frågade tsaren om möjligheten att införa ett demokratiskt styre i Ryssland, svarade han: "Vi ligger 200 år efter Europa i utvecklingen av våra politiska institutioner. Ryssland är fortfarande mer asiatiskt än europeiskt och måste därför styras av en autokratisk regering." Marlborough förvånades också av egenheterna hos gardesregimenterna som dominerade militärväsendet. Han skrev: "Storfurst Vladimir, som är chef för en del av hären, låter föra fram rekryterna inför sig. De uppnästa hamnar i Pavlovskiregimentet, som sattes upp av kejsar Paul den första, som hade uppnäsa." Den ryska kejserliga armén var, i likhet med hovet, förstenad av gammaldags ceremoniel, etikett och byråkrati. Till och med regimentsofficerare var rädda för att visa initiativförmåga, kommenterade kapten Archie Wavell, den blivande fältmarskalken som då var en ung officer i Black Watch Regiment och tillfälligt knuten till ryska armén. Ett exempel på den ryska arméns konservatism, tillade han, var dess sed att vid alla tillfällen undantagslöst bära gevär med påsatt bajonett. Detta hade sitt ursprung i en order som fältmarskalk Suvorov hade givit i slutet av 1700-talet efter det att en rysk kolonn hade överraskats i ett bakhåll och nedgjorts. De ryska officerarna ansåg det vanhedrande att någonsin visa sig utan uniform. En ryttmästare vid dragonerna som frågade ut Wavell om bruket i brittiska armén hade svårt att tro att officerarna bar civila kläder när de inte var i tjänst och inte bar värja offentligt. Chockad reste han sig: "Men då kommer ju inte människorna vara rädda för er", utbrast han. En rysk officer hade rätt att summariskt bestraffa vilken av sina soldater som helst genom att slå honom i ansiktet. Wavell var inte förvånad över att den ryska intelligentsian betraktade sina härskare som byråkratiska förtryckare. De misstrodde polisen och föraktade armén. Efter de förödmjukande katastroferna under rysk-japanska kriget 1904-1905 och massaken på fader Gapons fredliga protestmarsch till Vinterpalatset i januari 1905 hade respekten för regimen och krigsmakten desintegrerat. Ryssland svängde till vänster över en natt, skrev Nadezhda Lochvitskaya under pseudonymen Teffi. Det rådde oro bland studenterna, det förekom strejker bland arbetarna. Till och med gamla generaler kunde man höra fnysa om hur skamligt landet styrdes och fälla skarpa kritiska kommentarer om själva tsaren. Det var meningen att adeln i utbyte mot sina stora privilegier skulle låta sina söner stå till tjänst som officerare i armén och inom byråkratin i Sankt Petersburg. De 30 000 jordägarna förväntades å sin sida upprätthålla ordningen på landsbygden genom lokala landshövidsmän, Zemskie Natnjalniki. Avskaffandet av livegenskapen 1861 hade inte bidragit mycket till att förbättra de före detta livegnas lott. "Vår allmoge lever under hemska förhållanden och saknar ordentligt organiserad sjukvård", skrev Maxim Gorki. "Hälften av alla bondebarn dör i olika sjukdomar före 5 års ålder. Nästan alla kvinnorna i byn..."